Hej, du lyssnar på 25 minuter med Syding och Sundström. Tjena Ludvig, vad har du gjort i helgen?
Jag var i Vietnam och fixade ett studentvisum för Thailand. Och så blev jag lite sjuk.
Hur länge har du bott i Thailand nu egentligen?
Ungefär 6 månader.
Ah, okej, precis. Och det är därför du behöver förnya det. Varför förnyar man det i Vietnam?
Nej, men det går att göra på andra ställen också. Men nu gjorde jag det här via en språkskola för att fixa ett studievisum så man kan stanna längre. I det här fallet 9 månader. Och då är det en massa olika formalia för att fixa det. Och då sa de att det var problem med många andra ställen. Så då stack jag specifikt till Vietnam, Ho Chi Minh eller Saigon. Och jag tyckte, det är en riktigt tråkig stad faktiskt. Riktigt tråkig stad.
Ja, det är många som säger att den är det. En del kan faktiskt gilla att den är helt enkelt extremt stökig och oorganiserad. Att en del tycker att det känns lite skönt. Väldigt omkopplande eller annorlunda än västvärlden.
Ja, och medan jag gjorde det så var du borta. Jag skröt om din resa i Ibiza.
Ja, det var verkligen precis motsatsen. Där är det bara raka linjer och tillrättalagt och samma riktigt sköna house-gung som ligger i bakgrunden hela tiden. Man känner sig väldigt helt enkelt så här Stockholms nice när man är på Ibiza en vecka. Men jag har också tränat, framförallt då efter Ibiza, även om jag gjorde massa armhävningar där. Förra avsnittet, då pratade vi om vårt nya träningsupplägg. Eller ja, det är inte så himla nytt för dig, men vi gick igenom den här 13-minuters-metoden. Sen dess, framförallt då sen jag kom tillbaka från Ibiza, så har jag utökat den. Så nu är det nog snarast dubbelt så mycket. Så jag kan liksom inte riktigt längre säga att jag håller på med 13 minuter. Utan istället så försöker jag försöker helt enkelt samla ihop 330 styrkereps per dag. Och det är för att komma upp till ett magiskt runt nummer på 10 000 chin-ups, pull-ups, reverse rows och armhävningar i månaden. Och det känns fantastiskt.
Är det motiverande eller?
Ja, det är precis lagom jobbigt eller lagom, vad ska man kalla det för, så här invasion. Det är inte det jag är ute efter något ord om, liksom där någonting gör ett intrång i vardagen. Precis lagom intrång i vardagen, att jag ändå måste tänka efter för att göra det. Det är inte så att de liksom gör sig av sig själva. Men jag har ändå hittat ett bra system nu, att istället för att sprida ut dem över dagen så är faktiskt det enklaste är att jag vaknar av mig själv på morgonen, går upp. Går till Humlegården, till utegymmet, gör ett antal reps. Om jag känner att jag inte orkar med alla repsen på en gång, då går jag några varv runt Humlegården och så gör jag fler reps för varje varv. Till jag har fått ihop just 165 reps, alltså hälften, och 10 000 steg. Och sen går jag, antingen så gör jag efter det 165 armhävningar, mer eller mindre på raken, eller så sparar jag dem till senare på dagen. Och det här blir väldigt enkelt och kompakt. Och sen är jag hemma relativt tidigt på förmiddagen och dagen är fri för allt.
Mm, okej, ja, kul koncept.
Det här är knappast något extremt, men samtidigt så är det extremt så tillvida att jag tränar varje dag och hyggligt rigoröst skulle en del säga. Vi ska prata lite om andra extremer idag. Kan inte du berätta lite om vad avsnittet ska behandla?
Jo, idag så ska vi prata om boken Outsiders som handlar om extrema företagsledare som uppnått extrema resultat. Och det är egentligen 8 stycken olika grundare eller vd:ar eller företagsledare om man ska kalla dem från den här boken Outsiders av författaren Will Thorndike. Och de olika grundarna eller företagsledarna, det är Tom Murphy från Capital Cities, Henry Singleton av Teledyne, Bill Anders av General Dynamics, John Malone från TCI, Catherine Graham från Washington Post, Bill Sturitz av Ralston Purina, Dick Smith från General Cinema och Warren Buffett från Berkshire Hathaway. Vi kommer inte ta upp alla de här 8 i någon kronologisk ordning eller någonting, men kanske nämner vi några av de här var i diskussionen och vad vi lärt oss från den här boken.
Så veckans bok, det är alltså just den här boken Outsiders. Men du har ju läst ett par andra böcker också som är hyggligt nära relaterade till den här, eftersom de handlar om eller är skrivna av någon av de vd:arna och företagen som tas upp i boken.
Ja, nej, men säkert har många personer som lyssnar på vår podcast läst till exempel Warren Buffetts olika brev där. eller några böcker om honom, kanske hans biografi eller liknande. Men en bok som jag skulle vilja slå ett slag för, och som vi faktiskt har nämnt tidigare i en av de första kanske 10 avsnitten av podden, det är John Malones inofficiella biografi Cable Cowboy. Den är, jag vet inte hur lättläst den är, trots att den är ganska kort, för den innehåller jättemycket siffror och statistik och sådär. Men den är väldigt bra, och den handlar om kabelbranschen i USA och telekombranschen. När det var en otroligt snabbt växande bransch, och hur John Malone gjorde där.
Du har sagt någon gång också att Bill Ackman använde just lärdomarna i boken Outsiders, eller använde boken specifikt för att sälja in företaget Valiant, eller Valiants vd, för att säga att det här är en av de såna här positiva då outsiders.
Jo, men det där är välkänt. Han gjorde det. Det där kan man se på YouTube. Det finns, jag tror den där presentationen ligger uppe där. Jag tror också den finns med i någon känd Netflix-dokumentär. Då man får se hur Bill Ackman, han ska sälja in Michael, är det Michael J. Pearson han heter? Ja, han som var vdn för Valiant i alla fall. Och då ville han sälja in det till investerare genom att liksom associera Michael Pearson med de här olika 8 vdarna som vi ska snacka om den från den här boken. Så att liksom han är den 9:e super-vdn liksom.
Vilket man kan eventuellt då säga att han kanske har fått äta upp, för Valiant är ner 90% sen toppen, och toppen var då 2015, och den är alltså fortfarande ner 90% sen den toppen, trots att den nyligen har studsat 100%, vilket alltså betyder att den var ner 95% ett tag.
ja, men om vi går vidare till boken här och dagens diskussion. Då är den första, vi har 5 stycken olika takeaways från boken. Och den första takeawayen är att de bästa vd:arna, ägarna, företagsledarna, de är antingen väldigt duktiga på att vara operativa, som den typiska vd:n är liksom, eller så är de väldigt duktiga på att investera, alltså allokera kapital inom verksamheten. Det är ganska få som är bra på båda av dem. Däremot så är de flesta väldigt bra på en av dem, och så har de också en partner som är väldigt duktiga på den andra delen. Det här var fallet för John Malone. Han var kanske inte jätteoperativ, men han var extremt duktig på att investera inom TCI. Och väldigt duktig på kapitalstruktur och vad man på engelska kallar för financial engineering. Och då hade han en väldigt duktig operativ person som heter CJ Sparkman på TCI. Då. Och en annan person, det är Tom Murphy för Capital Cities. Han var jätteduktig på att investera också och göra uppköp. Sen hade han en partner som heter Dan Burke som var väldigt duktig operativ. Ett annat exempel, det är Henry Singleton. Henry Singleton från Teletime då. Han hade inte, tyvärr inte någon partner som kunde göra, så han kunde liksom specialisera på det han var bäst på, utan han var tvungen att göra båda grejerna under större delen av sin karriär. Sen på slutet så då lyckades han fixa en partner så att han kunde fokusera helt och hållet på strategin och att investera. Men innan så var han tvungen att vara operativ ganska mycket.
De här koncepten operativ färdighet respektive allokeringsfärdighet eller investeringsfärdighet, de kan ligga snubblande nära, särskilt om man inte är så van vid att tänka på företagsledande. Men det är fortfarande produktivt att dela upp de här och kalla dem för 2 olika saker. Och då man ska uttrycka det bara med lite andra ord, så allokering, det är alltså frågan om vilka delar av verksamheten som ska få mer fokus. Och det kan ju handla om att man verkligen alltså ökar fokuset fullständigt genom att köpa en helt ny verksamhet, eller minskar den fullständigt genom att sälja av en hel verksamhet, en hel verksamhetsgren. Och då förstår man att just den här allokeringsfärdigheten, den handlar ju då om investeringar. Vilka delar ska vi köpa? Vilka delar ska vi öka? Vilka delar ska vi minska? Och sen då den här andra färdighetskomponenten, operativ, den handlar om hur man utför de valda verksamhetsdelarna på bästa sätt. Så först allokerar du, vilka ska vi ens ha med? Och sen opererar du, det vill säga utför de här som du nu har valt ut, du utför dem på bästa sätt.
Men jag tycker man kan simplifiera och säga att det är ganska sällsynt att en person är väldigt, väldigt duktig på båda sakerna. För det kräver ofta olika sorters talanger. Det är folk som är riktigt duktiga vd:er, det är ofta så här, ja, det är folk som är duktiga på att driva igenom saker och är populära och gillar folk och sådär. Folk som är duktiga investerare är ofta analytiska och introverta, och det är inte ofta som de personlighetsegenskaperna kombineras i en person.
Jag hade anledning att prata om just det här tidigare idag, då jag kom att tänka på när jag var investerare så fick jag ibland frågan, men vad tycker du om den och den vdn? Och jag förstod inte ens frågan, för att jag var så dålig på att läsa människor att jag inte ens trodde att det var någonting som gick att göra eller att någon kunde göra. Jag fokuserade på siffror och ord och inte det minsta på hur en företagsledare förde sig eller om han verkade pålitlig eller kompetent eller någonting sånt. För mig så var det ju helt enkelt bara, han har ju vd-rollen, då har han vd-rollen, punkt.
Men jag har läst att en del andra personer gör liknande. Medvetet. Jag tror det var, jag vet inte om jag missminner mig nu, men jag tror det var Lennart Grebelius som sa att han undviker specifikt att ens prata med vd:er.
Det gjorde jag under andra halvan av min karriär, eftersom jag då hade noterat att jag får inte ut någonting av det, och om jag får ut någonting av det så är det oftast att jag bara blir lurad och manipulerad av duktiga marknadsförare, vilket är ungefär den roll som vd:ar ska ha nu för tiden. De gör egentligen ingenting, de bara presenterar.
Så slutsatsen av vår första takeaway här, det är att generellt sett så ska en duktig operativ ledare kombineras med en investerare som ska styra ett företag strategiskt. Det är en modell som har funkat för de flesta av de här extremt bra företagen i boken Outsiders då. Om vi går vidare till nästa takeaway, då är det att nästan alla de här företagsledarna använde sig av strategier som var väldigt okonventionella under tidsperioden som de höll på. Henry Singleton från Teledyne, som var ett teknikkonglomerat, han gick emot vad som var populärt nästan varje gång han totalt bytte strategi för Teledyne. John Malone som styrde över TCI, han fokuserade mer eller mindre enbart på billig och förutsägbar kapitalstruktur med så hög skuld som möjligt under en tid då Wall Street utvärderade aktier för EPS, earnings per share. Och Wall Street och massorna satt alltså och fokuserade på så här utdelningsaktier med hög utdelning som var stabila, medan John Malone gjorde den totala motsatsen, vilket gjorde att hans företag TCI, det såg inte ut att vara så bra enligt de traditionella analysmodellerna förrän det redan var väldigt stort och hade extremt mycket kassaflöde.
Det är lite kul att bara i det sammanhanget ta upp att jag tror att det var i natt faktiskt, alltså sent igår kväll, som Uber, det här taxiföretaget, rapporterade. Och de gjorde alltså en förlust på 50 miljarder i det senaste kvartalet. Och det här anses ju då liksom vara ett av de största och bästa företagen som existerar. Och de har funnits i 10 år, och ja, de är jättestora. Men de förlorar alltså 50 miljarder i kvartalet. Det är någonting som inte var i ropet på den där tiden då EPS gällde.
Ja, men då får man hoppas att payoffen kommer någon gång om 10 år till.
Ja, jag tror inte att den gör det.
Okej, okay. Ja. Men tillbaka till diskussionen om alltså, att de gjorde mycket okonventionella saker, okonventionella strategier på börsen. Det är värt att nämna att de hade inte avsikten att så här, tänka så här, oj, nu ska jag göra tvärt emot vad alla andra gör. Utan det var helt enkelt så att de tänkte väldigt djupt själva och kom fram till en slutsats som andra inte hade kommit fram till. Och så fullföljde de den under många års period.
Och den här olika typer av strategier som funkar under olika tidsperioder, det är ganska lätt att klanka ner på dem i efterhand. Men de funkade ju där och då. Det är svårt ibland att säga om det var tur eller om det var en insikt eller om det bara var kanske en instinkt att gå emot strömmen. För det är en ganska bra instinkt att ha, men som också måste dubbelcheckas lite grann. Ta till exempel det här med att bygga ett konglomerat och använda sig av tekniken just belånade uppköp, där man sedan använder vinsterna från det man köpte till att belåna den penningströmmen till att köpa ytterligare saker. Det här funkar superbra när det är lätt att låna, och det kanske till och med en trend där det blir lättare och lättare att låna. Kanske bland annat för att folk ser att tekniken eller strategin fungerar. Men har man otur så vänder den där trenden sen, så att det verkligen inte är fördelaktigt att hålla på med belånade uppköp. Och då kan det gå ganska snabbt åt andra hållet. Vi pratar ju om TCI här som ett av framgångsexemplen. Och TCI, som sen har blivit uppköpt i flera olika omgångar, nu ligger det inom Comcast. Det toppade på $18 år 2000 och sen föll det till 6. Så det är ju en ganska rejäl nedgång när 2/3 av värdet försvinner. Och sen från 6 så har den studsat 100% dit där den ligger nu på $12 per aktie. Så timing är allt när det gäller okonventionella strategier.
En till sak som är lite intressant här, det är att om man tar och kontrasterar till exempel Henry Singleton från Teledyne med Tom Murphy från Capital Cities, då hade de egentligen två totalt olika modus operandi. Att Tom Murphy, han ville verkligen planera i förväg och göra det som var givet och väldigt, vad ska man säga, långsiktigt strategisk, medans Henry Teledyne, Henry Singleton från Teledyne, han har flera gånger sagt att han mer eller mindre bara gjorde vad som var mest opportunistiskt i stunden, och att han aldrig ville ha några väldigt långsiktiga planer, för att han var väldigt skeptisk till att tänka långsiktigt i en snabb förändring i marknad.
Undrar om man kan göra någon slags parallell här till olika typer av brädspel, från fyra i rad till, eller via schack och sen till go. Och frågan är vem som spelade vad här, för du kan inte vinna schack genom att bara göra det som är opportunt. Det är omöjligt om du inte spelar mot någon oerhört dålig spelare. Utan antagligen så är det så att han som spelade mer opportunt och gjorde det som kändes rätt i tillfället, han spelar antagligen go. Och go är ju så komplicerat att en människa kan i alla fall inte strategiskt förutspå hur spelet ska gå, utan måste gå på intuition, men på ett mycket, mycket högre plan. Medan i schack är så pass begränsat att där kan du faktiskt ha, du kan nästan ha koll på alla strategier som finns.
Mm, ja, men det är en bra parallell, för att Tom Murphy i hans fall, det var ganska förutsägbart, i alla fall i hans egna ord, med hur branschen skulle utvecklas under en längre period. För att de hade en modell som funkade och de var bland de första som började med den. Så att de bara körde på det 100%, och det var en ganska specialiserad nisch kan man säga. Medans Henry Singleton, Teledyne var ju ett konglomerat. De höll på med jättemånga olika sorters saker, och de ägde jättemånga olika sorts företag, i alla fall i början. Så han var ju tvungen att hålla koll på mycket mer saker, det var mycket mer komplext. Så då kan man tänka sig att han är mer opportunistisk istället för att ha långa planer.
Mm. Man ser ju då också att det är inte bara en fråga om att tajma omvärlden rätt, utan också anpassa det till vad det är man egentligen håller på med för verksamhet. Alla är ju inte likadana. Men ska vi gå vidare till tredje takeawayen från boken?
Ja, den tredje takeawayen är att få av de här företagen gav några utdelningar, åtminstone under väldigt långa perioder. Och anledningen till det är att i teorin finns det egentligen ingen anledning att ge någon sorts utdelning om du har ett snabbt växande lönsamt företag. Då är det bättre att pengarna återinvesteras för att växa ännu fortare eller skapa ännu högre vinstmarginaler, istället för att de ska dubbelbeskattas och ges bort medan det är viktigt att man växer.
Helt korrekt, men det ställer ju också krav på att man faktiskt investerar i någonting som ger avkastning, så att det inte bara är att företagsledaren känner sig stressad att göra, citat, någonting, vad som helst, utan man måste bedöma både konjunkturen rätt och lånemöjligheterna rätt för att det ska vara rätt att trycka på gaspedalen hela tiden.
Ja, det, de här företagen var en ganska annorlunda miljö än vad vi har just nu. Men de hade ju allihopa en strategi som funkade, och därför så gav de inte några utdelningar, utan de fokuserade på vad de hade hittat som funkade. Om vi går vidare till nästa takeaway, nummer 4, då är det att de här företagen och företagsledarna, de har fattat när det var dags att växa och även när det var dags att krympa, för att det var ett bättre att undvika konkurrens. Och en parallell kan dras här till Buffetts försäkringsbolag Geico, och även även specifikt Geico, för de har medvetet valt att inte fokusera på att växa sig större flera gånger, medan deras konkurrenter har gjort det och gett sig in i budkrig, vilket har drivit ner lönsamheten, och då har istället Geico hållits utanför och hållit sina priser högre, men de har inte vuxit någonting, men samtidigt så har de inte tagit risk eller drivit ner sina marginaler, och det har de kunnat gjort för att de har haft en massa pengar, för att Berkshire har en massa pengar som de kan ge då.
Den här finska företagsledaren Björn Wahlroos, eller som han kallas, Nalle Wahlroos, han har med sitt försäkringsbolag Sampo som då inte ska vara shampoo, utan det heter faktiskt sampo. Där har han haft en liknande strategi, att verkligen inte försöka bli störst eller ta marknadsandelar, för då han förstår att då rycker han sönder själva sakförsäkringsdynamiken på marknaden och kommer förstöra priserna för, och lönsamheten för både sig själv och de andra. Så vill man titta på ett mer närliggande exempel så kan man gå igenom Sampo och Sampos framgångssaga för att förstå just den här, de här tankegångarna bättre.
Och ett till exempel där, det var han Henry Singleton från Teledyne. Teledyne från början, de red på den här trenden eller bubblan med väldigt höga P/E-tal, så då belånade de, eller vad säger jag, de använde sin egen aktiekurs som valuta för att köpa upp andra företag, för de hade så högt P/E-tal. Så kursen, aktiekursen var övervärderad, och då använde de det för att köpa upp massa företag. Så blev de ett konglomerat som ägde extremt många olika företag. Men sen senare, när börsen var lägre värderad, då sålde de av, i takt med att börsen blev lägre värderad, så sålde de av många av sina företag och gjorde vad man kallar för focused investing, mer eller mindre. Så att de hade en väldigt begränsad, de gick från att ha nästan 100 eller 200 företag till att gå ner till att ha bara 10 stycken, tror jag.
Både Svenska Securities och Svenska Assa Abloy påminner om den här första halvan av det hela. De har inte gjort den andra halvan, att sälja av och göra focused investing. Men däremot själva den här tillväxtvågen, då man köper andra företag, införlivar dem i verksamheten. Då ser marknaden att företaget växer fort och ger det en hög värdering. Och då, precis som du säger, då är aktierna högre värderade kanske än de egentligen borde vara. För de är så högt värderade för att de tar hänsyn till att bolaget kommer växa fort genom uppköp framöver. Och därmed så blir det ett självspelande piano där man också då får möjlighet att köpa andra företag. Eftersom aktien egentligen, kan man säga, är övervärderad. Men eftersom man då använder den, citat, övervärderade aktien för att köpa nya företag, Då blir det så att den faktiskt inte var övervärderad ändå, eftersom man växer så snabbt och då är egentligen relativt billigt för att man kan använda sina aktier. Och det här spelar då på så att man kan växa ännu fortare genom att köpa fler och fler företag för sina högt värderade aktier. Det är en fantastisk modell när man får till den, när man blir det här företaget som konsoliderar en bransch och kan göra det med just, citat, och dyra aktier.
Och det var ju det som specifikt Teledyne, även om de var spridda i många branscher, men de växte på det sättet. Och även TCI, speciellt TCI. Mm. Och sen om vi går vidare till den femte takeawayn, och vår sista lärdom här, det är att de här företagsledarna har varit duktiga både på att köpa och att sälja. Så de har köpt till billiga priser och de har lyckats sälja till höga priser. De flesta personer är egentligen oftast bra på antingen att köpa men kanske dåliga på att sälja. Eller så är de bra på att sälja men dåliga på att köpa. Men de här vd:arna var rätt balanserade, de var bra på båda sakerna. Och som du sa tidigare, Micke, så var de bra på, vad ska man säga, tyda tiderna. Och senare var det rätt läge.
Men det krävs lite olika egenskaper för vilken typ av analys man ska göra inför ett köp. Man har ju ett blankt blad, man har alla möjligheter. Det skiljer sig åt från situationen när man ska sälja, för då har man har ju ett begränsat antal möjligheter. Man har ju de sakerna man har och de ska säljas. Då handlar det om timing. Det första är en viss typ av filtrering och analys, och det andra handlar om kanske mer psykologi och just det här timing och lite rädsla för vad som händer när man väl har tagit det här oåterkalleliga beslutet att sälja.
Mm. Och sen är det en till sak som är intressant att nämna där. Det är att det kan låta som att det är en konstig sak att de här två sakerna, att köpa och sälja, skulle stå i kontrast med varandra. Men tänk på att det är betydligt mycket mer komplicerat och tar längre tid. Och mer personer måste liksom vara involverade och mer regler involverade om du ska sälja ett företag än om du ska köpa värdepapper i ett företag. Det är mycket, mycket lättare att bara trycka på en knapp och köpa någonting på börsen än det är att liksom köpa upp ett helt företag eller sälja ett helt företag. Sånt tar lång tid. Det är komplicerade köp- och säljprocesser.
Ja, företagen sitter ihop på ett helt annat sätt än det här helt uppdelade systemet med aktier i en aktieportfölj. Ett företag, det är ju riktiga människor, det är tillstånd och saker och ting ska separeras både bokföringsmässigt och ja, men inte minst då personalmässigt, kanske även lokalmässigt. Det är oerhört mycket mer messy i verkligheten att dela upp ett företag än det är att dela upp en aktieportfölj.
Mm. Ska vi ta veckans citat, och det är av Henry Singleton, och han sa att så här, citat från artikeln: "At the time a number of Fortune 500 companies had recently announced large share repurchases. When Cooperman asked him about them, Singleton responded presciently, 'If everyone is doing them, then there must be something wrong with them.'"
Ja, bra kommentar. Ska man få ett annat resultat än andra, då måste man ju göra andra saker, eller åtminstone göra sakerna på ett annat sätt. Och då, ja, men jag håller med Singleton här att om alla gör det, det kanske inte måste vara något fel, men det är definitivt en bra misstanke. Sen brukar jag också i och för sig säga att massan har rätt nästan hela tiden. Kanske 80-90% av tiden så har massan rätt, men det är just vid extrempunkterna, vid vändpunkterna, vid de tillfällena då man kan göra skillnad, just för att massan har tänkt en sak väldigt länge. Den har tänkt det så länge, och det tror jag här som är Singletons egentliga iakttagelse. När massan har tänkt samma sak tillräckligt länge, då har verkligen alla anslutit sig. Det är inte bara 50% eller någonting som känns som alla, utan det är, till slut så är 70-80-90% är där och tänker och gör samma sak. Och det är då de alla har fel. Men det svåra, det som gör Singleton och personer som han så framgångsrika, det är att de lyckas på ett objektivt sätt se när det faktiskt inte bara är anekdotiskt eller känns som att det är alla, utan det verkligen är alla.
Mm. Ja, the magic touch. Ja. Och slutligen så har vi veckans mindset. Och det är att ett företag har bara 5 sorters investeringsbeslut som de kan fatta. Alltså som allokering då. Och det första är att återinvestera vinster inom verksamheten. Det andra är att göra uppköp, alltså acquisitions. Det tredje är att köpa tillbaka sina egna aktier, alltså share repurchases som vi sa i citatet där. Det fjärde är att investera vinsten på aktiemarknaden. Och det femte är att ge en utdelning.
Och det mindsetet, eller den sammanfattningen, det kan väl få vara sammanfattningen för hela avsnittet, tycker jag. För övrigt så fick det mig att tänka på en sak. Att bilkörning, det är egentligen bara 2 saker som ska ske. Du kan svänga vänster eller höger på ratten, och du kan accelerera eller decelerera. Det finns alltså bara 2 beslut när du kör bil. Ändå så är det så komplicerat. Innan vi avslutar, så vi har ju jobbat rätt ordentligt här på en svensk finanskurs. Du och jag har tillsammans försökt sammanfatta allt det som framförallt jag har lärt mig under min tid på Handelshögskolan, under min tid, säg 25 år som finansproffs på hedgefond och sellside på olika banker. Och även att jag då har varit med i Sveriges finansanalytikers förening och gått deras kurser och fått deras certifikat. Dessutom gått Handelshögskolans executive education ovanpå alla mina andra utbildningar. Så alla de här lärdomarna som jag sen har kunnat filtrera genom praktisk användning under min yrkesverksamma tid, de har vi försökt att göra mer lättillgängliga, lättförståeliga och i ett helhetskontext. Det är det här vi kallar för finanskursen. Vi börjar väl närma oss läget då vi kan presentera hela det här paketet.
Alla som redan gjort en tidig ansökan till kursen kommer vi höra av oss personligen till så fort vi är klara med allting. Och då kommer vi höra av oss med all relevant information om materialet och annat som man kan vilja veta. Och för er som inte vet om, hört om det här förrän nu, så kommer vi ha en länk till det i avsnittsbeskrivning. och även hemsidan som vi skapat som heter finanskursen.se. Och om du inte gjort en tidig anmälan, om du vill vara med och eller veta mer om första årskullen, så kan du gå med där.
Då har du lyssnat på 25 minuter med Syding och Sundström.
Ha det så bra.